Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och nu rullar det. Där, bra.
Och ni får dela.
Ja. Sveriges största podd om svensk fotboll.
Det är snålt.
Det är mest för att jag är så jävla rutten på teknik. För du ser, här är en ingång, här är en gång till. Ska vi fixa en tredje ingång, då vet jag fan inte hur man gör. Alltså. Då måste jag ta i tekniker.
Men det är det väl någon som jobbar med, ja. Eller hur?
Ja, det är riktigt.
Det här funkar.
Jag tycker vi börjar den här ända faktiskt. Ja. Och även fortsätter.
Jag vet att du vill ha en egen mic.
Ja, det är klart man vill. Alla vill ha en egen mic.
Det viktiga är inte du, det viktiga är gästen.
Nej, men jag säger, ja absolut. Det har jag fattat efter 2,5 år. Och jag ödmjukar mig. Hej och varmt välkomna till Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Birro och sitter med Henrik Eriksson. Och framförallt så sitter vi den här veckan och idag med en gäst, ingen mindre än Hammarbys assisterande tränare Joakim Björklund. Välkommen.
Tack så mycket, kul att vara här.
Är läget?
Det är bra.
Var det assisterande tränare från början eller var det så här mer fokus på försvarsspel? Har du liksom avancerat upp eller har du alltid varit assisterande tränare? På visitkort, förklara.
Jag har ingen visitkort så att jag har inte kollat. Men jag tror att jag var assisterare från början.
Ja, okej. Ja. Är det bra allting eller?
Ja, det är synd att klaga. Ja. Derby på söndag.
Mm. Och 6-2 mot Blåvitt sist.
Ja, det hjälper ju också för humöret.
Ja. Ja. Vi snackade om det lite innan här. Det såg ju otroligt bra. Det är inte bara den här matchen, men det var ju ändå liksom... Ni har ju haft ett spelschema som gjort att det har varit lite lite enklare och nu lite tuffare i Göteborg än utav de matcherna då. Och det ser ut som att ni mött ett väldigt mycket sämre lag. Hur är liksom stämningen i laget så? Hur känns det? Vad är ni liksom på plats nu?
Fjärde plats. Ja. Och det känns väl ungefär därefter. Det är med tillförsikt. Vi har AIK, Malmö, Djurgården, Häcken kvar på Tele2 av 7 resterande matcher. Mm. Så att det känns som att det är våra egna händer. Jag tror att vi åtminstone är en nyckeldel av var guldet kommer hamna. Sen om vi tar det själva eller inte, det är en annan sak. Det är kanske tveksamt, men vi kommer definitivt vara med och bestämma vem som tar guld i Allsvenskan i år.
Jag tänkte på från Norrköping-matchen 2-0 till liksom 6-2 mot en konkurrent som ligger väldigt nära i tabellen, så här, hur analyserar man det som tränare? Liksom? Hur kan det skifta så mycket?
Nej, alltså, en av aspekterna är hemma bortaplan. Nu var det konstgräs bägge två så att vi kan inte skylla på underlaget mot Norrköping, men vi känner själva att i Norrköpingsmatchen inte nöjda med prestationen. Kändes som vi sprang och gömde oss lite grann när vi spelade hemma på Tele2. Då finns inte den möjligheten att springa och gömma sig, för det sitter 25, 26, kanske till och med var 27 000 nu, jag kommer ihåg. På läktarna, som gör att det tillåts inte, och då är vi ett helt annat lag. Och det har med självförtroende att göra, framförallt även lite underlaget. Gå snabbt på Tele2.
Hur jobbar man med det där idag med bortaplan? För det har ju ändå varit en issue den här säsongen för er. Ni har varit otroliga hemma som ni säger. Men sen så borta har ni inte tagit riktigt lika mycket. Hur jobbar man med det i laget liksom, för att få in det där?
Nej, men på många olika sätt. Vi har testat lite olika varianter. Speciellt när det gäller gräsmatcher på bortaplan. Sen ligger väl en av förklaringen att det har sett ut som det gör än så länge i år. Spelprogrammet. Jag sa ju vilka vi har kvar hemma. Uppenbarligen så har vi mött dem borta redan. Och Malmö, AIK, Häcken borta. Det är en tuff match vilken säsong man än befinner sig. Så att det är väl en del av förklaringen. Men Som sagt, vi har testat olika varianter, träna på gräs, träna inte på gräs, åka ner dagen innan, köra gräs, träna där. Vi kan väl villigt erkänna att vi inte riktigt hittat melodin än, men däremot har vi gjort det på hemmaplan och i slutändan så 15 av matcherna är på hemmaplan, lyckas man vinna de flesta av dem så sätter man sig i ett ganska bra läge ändå.
Ja, hur mycket tränar du på gräs nu?
Ingenting nu.
Ingenting?
Nej.
Ja. Nu är det bara konstgräsmatcher kvar, eller hur?
Mm. Ja. Men vi tog det beslutet innan sista gräsmatchen också. Nu fick vi en i och för sig en bonusträning, för vi åkte ner dagen innan och bodde i Halmstad innan Falkenbergsmatchen. Då blev det en grästräning. Men annars har vi bestämt att under veckorna så kör på vårt vanliga underlag, så får vi i alla fall åtminstone bra träningar. Sen ta matchen som det kommer helt enkelt.
Men om man lyfter blicken lite grann och bortser från underlaget då, den mentala biten du säger där att det går inte att gömma sig på Tele 2 där det är 25-30 000 som står. Är det någonting, är den mentala inställningen en annan när man åker och då som du säger mot Norrköping-matchen där kanske delvis gömmer sig lite, eller hur funkar, hur tänker du kring det?
Ja, nej, men alltså det var ju definitivt ingen tanke att göra det. Det var ju att spela vårt vanliga spel på ett bra underlag, så att det handlar inte om det. Men vi känner att när vi analyserar matchen så var vi inte riktigt lika på, vare sig offensivt eller defensivt. Vi vågar inte blomma ut på samma sätt som vi gör på hemmaplan, och därav resultatet ska jag säga sen. Visst, det är en hyfsat jämn match, vi kan få oavgjort i den, men vi känner att vi gör inte tillräckligt mycket för att vinna den. Och det gjorde vi däremot senast mot Blåvitt.
Vi kommer grotta ner oss lite mer den här, men först så vill vi kolla med en annan grej. Och förra gången du var här så berättade du ju att Stefans Porsche blev snodd. Kommer du ihåg det?
Mm.
Ja. Den här nya bilen, har han liksom fått behålla den? Eller?
Den är kvar, ja. Så vitt jag vet. Jag åkte med den igår, så att, har den inte blivit snodd under natten så finns den kvar.
Hur gick det med Porschen? Fick alla tillbaka den? Eller?
Nej, men han bytte upp sig.
Han bytte upp sig?
Finare bil, och, ja.
Vad är det, Volvo nu?
Va?
Volvo.
Vinterhalvåret. Men inte nu, sommarhalvåret.
Man känner mer diskret bil nu? Eller håller han fortfarande?
Nej, det skulle jag inte påstå. Ah, okay. Det är R8 V10.
Ah, okay. Ja, den är inte speciell.
Det är säkert en jättefin bil. Den går fort i alla fall.
Härligt. Vi har ju också kört en faktaruta med dig kombinerat med karriären för ett år sedan. Så vill man lyssna på det så kan man gå tillbaka till ett år och söka på ditt namn i biblioteket. Så det är därför tänker vi att vi hoppar direkt in och snackar lite Hammarby och Allsvenskan. Så...
Ja.
Hoppar vi in där?
Ja, jag ska försöka hålla mig från
att... vill du ställa en italiensk fråga?
Nej, men det kommer sen. Han får dricka lite kaffe och vatten först. Jag lurar in honom på vi känns om en halvtimme. Vi börjar med Hammarby såklart. Förra gången vi såg så sa du att du hade kontrakt på 1+2.
Mm.
Så då antar vi att du har utnyttjat någon form av option nu då, eller?
Ja, nu är det här och ett år till, så att det stämmer bra det.
Har ni pratat om någon förlängning från det? Eller har ni...
Nej, det har vi inte. Det har vi inte. Det som sagt var fortfarande ett år och några månader kvar, så att det har vi inte gjort
det. Det var väl en relativt ny grej för dig det här när du kom in. Nu känns det som du har varit med liksom länge, men det är ju fortfarande rätt nytt, eller hur känner du? Liksom?
Ja, alltså det är ju mitt, vad blir det, femte, kanske sjätte år på tränarkarriären, varav de första fyra eller fem då i ungdomsfotboll, så att det är fortfarande väldigt nytt.
Ja, är det kul då?
Det är fortfarande lika kul eller ännu roligare.
Är det ungefär som du hade väntat dig när du kom till Hammarby? Liksom, det här, så här kommer det nog ungefär att bli. Har det blivit så eller har det blivit på ett annat sätt?
Nej, men det har blivit över förväntan. Både arbetsmiljömässigt när det gäller kollegor etc. och resultatmässigt också. Så att än så länge, ingen tvekan om att det var rätt beslut att flytta hem till Sverige efter 25 år utomlands.
Vad var det de sålde in till dig med? Liksom, nej, men om 4-5 år ska vi vara bra, eller 6 år. Men har det gått lite snabbare? Eller varför känner du att det har blivit bättre än vad du trodde? Liksom?
Nej, men det var väl, alltså, 6 år pratar man inte, men en 4-5 års plan fanns ju definitivt. Men jag känner mig en gång när jag träffade den sportsliga ledningen som var Jesper Jansson och styrelse, vd, ordförande, att man har något bra på gång. Väldigt intressant. Det finns många delar som finns på plats redan. Det var i stort sett bara en byggsten som saknades. Och det var lite upp till oss tränare. Mm. Och sätta den byggstenen. Så att, och där tycker jag att lite snabbare än förväntat. Och än är vi långt från det här. Men vi börjar närma oss.
Men bara en flik in, som du sa där, en väldigt massa år utomlands i Sydeuropa, och det är ju en omställning och flytt. Hur har det varit liksom runt omkring dig och sådär med hemflytten eller något, ja, Sverige liksom?
Nej, men det har varit bra. Ja, okay. Trivs som jag sa.
Slussen i november liksom.
Ja, ja, nej, men oerhört bra på mitt jobb och sen de andra delarna. Det är ju Sverige, allting funkar. Sen vädret är så sådär och svenska är upptagna, men... Ja, okay. Det är jag också nu för tiden, ja, så det är okay.
Tänker det måste vara mycket liksom söder Årsta. Är du någonting i, så här, där du hinner njuta av Stockholm?
Söder är inte Stockholm
alltså. Nej, men alltså hela Stockholm liksom.
Jag tänker att, där jag jobbar så säger de att söder är Stockholm. Nej, men för att vara helt ärlig så in till stan, city centrum, sällan. Sällan. Vi trivs och det bra på söder, och som sagt jag jobbar mycket, men det är ändå på gångavstånd. Jag knallar hit på en halvtimme idag från Hornsgatan. Så att det finns inom rimligt avstånd.
Och det är ett bra tempo ändå.
Vi sitter, ja, men det gör jag. Blev lite svett också. Jag känner det.
Vänta. Ja? Vad gör du när du är ledig då? På söder liksom. Vad är kul liksom?
Ja, men klassisk dag när man leder. Då ska man veta att man leder en dag i veckan. Och det är oftast en tisdag eller onsdag. Så att det är kanske inte de bästa dagarna. Men... någonstans ut och plocka svamp, köpa böcker, ta en trevlig lunch ute med min fru. Ibland blir det en sak och ibland blir det alla tre. Då blir det jackpot. Det är väl ungefär det vi gör.
Ja. Det låter ju helt, är det italienska köket då eller?
Det är lite blandat. Ja. Det är lite blandat, bara det är gott och bra mat.
Ja. La Vecchia Signora kan jag rekommendera annars där på Söder.
Caffè
Nizza.
Finns ett par bra italienare till. Finns en fransk precis där vi bor också. Så det, utbudet finns ju. Det är ju Stockholm där. Så att,
vad heter franska då? Jag är ju intresserad.
Delikatessen. Ligger 100 meter från där vi bor. Mycket okay. Bra. Var där och käka lunch idag. Mm.
Franska köket är ju rätt överskattat. Det är ju, det är ju skaldjur och grädde och såser och skit. Alltså, de fuskar ju med såser. Du vet. Om det gäller gräddsås så smakar ju allting bra. Du vet. Det är ju råvarorna. Skit i bet fastnar det. Men hur ser du på offentlighet?
Är du fel ute?
Va? Nej, jag är aldrig fel ut. Vad låter den sjunka in? Hur ser du på offentligheten? Känner folk igen dig överallt? Handskas du med dig överallt?
Ja, nej, det är absolut, definitivt inga problem. Tveksamt om man blir igenkänd längre. Någon gång då och då. På söder för att man tränar Bajen. Men annars är det sparsamt med det i Sverige. Det är nog till och med så att jag skulle säga att man är mer igenkänd på sydligare breddgrader. Inte minst Valencia då.
Mm. Bara kort också, Henke, innan höger igen. Böckerna? Vad är det för böcker du läser?
Allt. Nästan bara fiction. Och alltid varit ett sätt att koppla av lite.
Läser du böcker eller lyssnar du på dem?
Nej, jag läser
böcker. Ja, det är underbart. Fan, det gillar man ju. Nu blir man glad. Ja. Jag har gett ut massa böcker.
Ja, men nu kommer du bli mindre glad när du hörde att jag fick slänga 1500 böcker när jag flyttade hit.
Nej, jo. Man kastar ju inte böcker. Du.
Ja, men man känner sig som en nazist. Men, det går inte att skänka
bort. Hur gjorde du? Lämnade du bort dem någonstans? Eller kom det någon?
Nej, jag kollade. Jag lämnade det jag kunde till svenska konsulatet. Men det var ytterst lite. Och sen av... cirka någonstans mellan 2500 och 3000 böcker så fick hälften plats på flytten till Stockholm och resten blev nästan bokboll, men det blev en container istället, så att då det känns så där. Det känns så där. Nej, det är absolut.
Ja, okay.
Var det något annat du fick kasta?
Ja, vi slängde rätt mycket, men det andra spelar ingen roll. Det är det bästa med att flytta lite då att man gör sig av med all gammal skit man samlar på sig.
Du sa att du accepterade lönen när du kom. Har du förhandlat om den nu? När du...
Ja, lite grann. Absolut. Det har gjort. Men jag accepterar fortfarande. Därför sitter jag fortfarande.
Ja.
Men hur mycket, liksom, hur mycket betyder pengar för dig? Jag tänker att du spelar så otroligt många år utomlands. Du måste ändå ha liksom, det gott ställt. Liksom.
Nej, men det är inte det som drar hem till Sverige. Exakt. Absolut inte. Sen... så för att känna uppskattning så vill man ju ha en marknadsmässig lön. Det handlar inte mer om det. Men det är inte på grund av pengarna vi har flyttat hem till Sverige. Definitivt inte det. För utmaningen och få lite adrenalin och äntligen få mig att tävla lite igen.
Ja, vinnarskallen bara slå till där.
Jo, men man har saknat det. Men det var ju ett fantastiskt liv 10-15 år efter man slutade med fotbollen. Gå och njuta och odla apelsin och laga mat och odla sina egna grönsaker. Men... en del saknar, så det var den delen. Mm. Tävla, prestera. Jag gillar det, jag har alltid gillat det. Så att det kändes lite tomt utan det.
Varför blev det Bayern just då? Hade du andra alternativ? Eller var det som, hur gick tankarna när du liksom valde?
Ja, valde är ett nyckelord där. När det gäller Sverige så var det bara Bayern som ja. Var intressant. Och det är ju via en gammal god vän, kontakt, Jesper Jansson, som jag växte upp och spelade med i Öster och smålandslag, pojklandslag etc. Så att det är väl hans förtjänst eller fel att man är här.
Har det kommit propåer nu efteråt då? Liksom, att folk har fått upp ögonen för dig så?
Nej, ingenting. Ingenting. Och,
du jobbar inte med agent liksom så?
Nej, nej. Jag är ingen agent och jag är, det är ett tråkigt svar där, men jag är fullt fokuserad på jobbet vi har i Bayern och som jag sa innan, trivs fantastiskt och inga tankar på att hoppa på något annat.
Nej, det brukar ju vara svaret man får liksom. Jag tänker att så här, när tränare gör det bra, när ni som ett team gör det bra, då brukar det ändå locka intressant över det. Det är därför vi frågar liksom så här.
Ja, då har vi inte gjort det tillräckligt bra då, det, så länge, för att det har inte varit, det har inte funnits några intressenter i alla fall.
Men du sa att det är avancerat rätt snabbt med Bayern ändå, om man tittar på var de har legat. Och sen så att ni tar ett rejält kliv förra året och att ni etablerar det här året någonting.
Det har nämligen absolut. Vi är mer än nöjda med jobbet vi har gjort än så länge, men det har inte genererat något intresse från något annat ställe.
Okej, okay, men om vi tar det bara kort ändå där, när du kom till Hammarby så att det var inget annat alternativ i Sverige för frågan. Vad ställdes det emot i andra länder? Var det annat jobb eller var det något tränarjobb i Spanien?
Nej,
eller?
Det var att stanna kvar i Spanien och fortsätta att jobba sig upp där. Jag var ju ungdomsfotboll där i Valencia. Det hade ju varit ett alternativ och vi trivdes jättebra där. Men när man fick erbjudet från Bayern så kändes det ändå som att det var en möjlighet att hoppa 2-3 trappsteg på en gång och då var det ingen tvekan.
Tänk att vi ska komma in lite på din roll då. Vad är det liksom Jesper och styrelsen vill få ut av dig? Vad är din roll?
Det skulle du fråga dem.
Ja, men måste någon form,
ja men det är klart vi vet det. Någon form av kompetens. Givetvis ett ansvar på försvarsspelet i Hammarby, men generellt sett som en resurs till Stefan som assisterande tränare och känner att Stefan och jag är en fantastisk sammanhållning och dialog och vi delar på det mesta. Sen vet alla att det är Stefan som är ansvarig, men han har verkligen bjudit in mig med hela handen, så att lysande roll.
Är han bra på att delegera?
Han är bra på att delegera och han blir bättre och bättre på det också. I början är det väl naturligt att man vill göra det mesta själv, men det orkar man inte. Men som sagt, vårt samarbete funkar perfekt, i alla fall de frågar mig. Och vi har en väldigt bra och nära relation och det är alltid kul att jobba med Stefan. Lär mig mycket av Stefan, duktig kille. Mm.
Hade du någon koll på, som varit i Spanien så mycket, på det här Ferran Sevilla och Soccer Services? Visste du vad det var?
Nej. Det var ingenting. Nej, okay. Ingenting. Oerhört imponerande att se dem. Dels med arbetet i Sundsvall i fjol och kanske ännu mer i år med Blåvitt. Han gjort ett jättejobb på bägge ställena. Så att, stor eloge till Ferran som jag träffade i söndags under trevliga omständigheter.
Vi ska ju åka ner till Göteborg imorgon, så vi ska hälsa det.
Ja, gör det.
Men jag tänker så här, när ni scoutade dem då inför den här matchen, vad var det ni var liksom rädda för i Blåvitt eller inte rädda? Vad såg ni att de hade för styrkor liksom?
Nej, men Blåvitt, bra lag, mycket energi, självförtroende, hade gått, vad var det, sista 19 matcherna, 10-8-1 innan vi mötte dem, släppte in 18 mål, så att vi var väl medvetna om att det inte skulle bli någon enkel match, men vi känner att på hemmaplan på Tele2 så känns det som det ska mycket till om man ska komma dit och få den matchbilden man vill ha själv som bottalag. Och hade väl identifierat ungefär de svagheterna vi tror de skulle ha och tycker att vi utnyttjade det på ett bra sätt. Spelade ju egentligen av matchen på 13 minuter innan vårt obligatoriska baklängesmål.
Vad är det? Alltså det där obligatoriska baklängesmålet, var kommer det ifrån liksom? Det är ju, känns nästan mentalt ibland.
Ja, men visst är det en del av förklaringen mental. Sen måste man vara medveten om att ska man spela fotboll på det sättet vi vill och vi gör, så medför det risker bakåt. Och det är vi medvetna om. Det är saker vi jobbar på hela tiden och försöker förbättra, men vi vet att vi spänner bågen. Vi vill pressa högt. Vi går upp med mycket folk. Vi dessutom försöker rulla ut allt det när vi kan. Sen ibland tillåter ju inte motståndare. Men det är en medveten strategi. Och så länge vi lyckas göra ett mål eller två med en motståndare, så känns det just nu som det inte finns någon anledning att förändra vår spelidé. Sen försöker man ju fortsätta att utveckla. Hur ska vi göra det ännu bättre? Hur ska vi få samma resultat av vårt offensiva försvarsspel defensivt som vi just nu får offensivt? Och där är vi inte riktigt än. Men det, förhoppningsvis får man tillräckligt mycket tid, så kanske vi hamnar där någon gång i framtiden också.
Sen Billborn tog över, det var, jag tror någon som räknade ut, det var 50 matcher. Och av de 50 matcherna så hade man gjort 3 mål eller fler i 23 av dem. Så det är ju ett, liksom ett, en offensivt grundtänk. Och förra gången vi satt här så hade vi lite samma diskussion, att så här, men det var försvarsspelet här. Om man bara benar ner i försvarsspelet, vad tycker du att ni har blivit bättre på sen sommaren 2018?
På att göra mål.
Det är,
ja.
Är det bara,
ja, men det är, hänger ihop. Alltså våra första försvarsspelare är de längst upp.
Exakt, tidiga pressen liksom.
Vi jobbar på det sättet, och vi känner att det är ofta i matcher, speciellt tidigt i matcher, så kopplar vi greppet på motståndare och gör mål på grund av det. Det är väl det vi har fått bäst utdelning på än så länge. Att det är nästan som folk blir lite chockade när man går ut och möter oss första 10, 15, 20 minuterna, och helt plötsligt har man släppt in 2 eller 3. Så att,
men då måste de ha gjort sin scouting dåligt ändå, för det räcker att sitta och kolla så ser man ju hur ni rivstartar matcherna liksom.
Eller, jo, absolut, men man ska ju ta ett motmedel också, och det är också så här att det är ett litet motsatsförhållande i fotboll. Hur mycket anpassar man sig mot för motståndarna, eller hur mycket tror man på sin egen spelidé? Mm. Och där känner jag att det har varit ganska bra på att utnyttja, inte minst då återigen på hemmaplan, men ja, det är väl det försvarsspelet som har suttit bäst. Sen skulle jag säga att våran backlinje i sig tycker jag tar steg hela tiden. När det brister, när vi släpper in mycket mål ofta, så är det lika ofta en konsekvens av vårt anfallsspel, att vi tappar boll på fel ställe, som vårt rena försvarsspel. Men det är saker vi är medvetna om, det är saker vi jobbar på. Ibland önskar man ju att det hade gått ännu fortare, men det är fotboll här, och vi har liksom halva startelvan sen i fjol, den är ny. Tar sig tid att sätta sig in i systemet. Vi väljer dessutom i alla matcher och spelar en offensiv startelva där vi ger utrymme åt våra tekniska offensiva spelare, och då får man väl kanske ibland acceptera att det läcker lite bakåt, men återigen, det är vinstkolumnen som är det viktigaste, det är inte insläppta mål. Så att,
var får ni inspiration ifrån?
Inspiration, man tittar lite överallt, eller i alla fall jag, det vet jag, Stefan är ju också på samma sätt som jag lite fotbollsnörd där. Man tittar lite överallt, spansk fotboll, italiensk fotboll, del engelska lag, Klopp till exempel, Pochettino, Atletico Madrid. Måste man säga Roma när man sitter här?
Ja, det måste man faktiskt, annars kommer jag göra det.
Jag säger Roma fast jag har inte sett dem på länge.
Tack.
Nej, men lite influenser utifrån givetvis, hur andra lag löser det, och sen framförallt så gäller det att jobba konsekvent med sitt eget lag.
Är det ju så här wide scout-verktyg man sitter i då? För jag antar att ni inte hinner resa så mycket liksom. Som ni kanske skulle vilja då liksom, för att utbilda er själva.
Wide scout använder vi ganska mycket, eller liknande verktyg när vi scoutar motståndare vi ska möta, men jag pratar snarare om att sitta och se på fotbollsmatcher på tv. Sen är inte det bästa sättet att se det, men man får ändå en hyfsad uppfattning, och man kan lära sig någonting av de flesta lag, så att det blir en del sånt.
Senast vi såg så pratade vi om att jag hade sett dig och Jesper utanför Tele2 när det var Djurgården och Örebro, tror jag det var. Hur mycket liksom tittar ni på andra, eller hinner du titta på andra matcher på plats i Allsvenskan?
I år har vi varit väldigt dåliga på det.
Okay.
Men å andra sidan så har både jag och Stefan ytterligare ett år på bänken, så att det känns som det inte är riktigt samma behov som det fanns förra året. Sen optimala och åka och se motståndaren, men det finns ju en tidsaspekt också och då är det lättare att se på TV. Mm. Så är det.
En grej som jag tycker är intressant, Stefan var ju Bilbao rätt ny i Hammarby, du var rätt ny i Hammarby, två nya kommer in, din roll var lite ny, ni var nya ihop och så, nu har det gått lite tid. Har din roll utvecklats? Har du fått mer ansvar? Har du tagit mer ansvar? Eller har du liksom, lägger du upp träningar? Har ditt jobb förändrats i någon riktning? Är det skillnad nu från när du kom? Hur du jobbar dagligen? Liksom?
Nej, ingen större. Jag känner som jag sa, eller kanske inte sa här i fjol, men det var min känsla att Stefan var väldigt inbjudande redan från början. Vi har delat på det mesta. Vi stöter och blöter och diskuterar det mesta, både vad det gäller taktik, träningsupplägg etc. Så att det har väl inte ändrats på något större sätt. Nu är vi ju ett par man korta i ledarstaben. För vi hade ju Pablo och Janne som numera är Frej och dyker upp någon gång då och då på våra träningar. Så att där har vi bägge två fått lite mer att göra, men ansvaret är ungefär detsamma. Mm. Det är en delad ansvar för helheten, och helheten är ju att försöka få Hammarby att vinna så mycket matcher som möjligt.
Mm. En del av försvarsspelet är ju också målvaktsspelet. Och där har ni ju fått tillbaka Johan Wieland i en fantastisk David Simon-tofs, eller vad?
Nej, den är inte fantastisk, men han är fantastisk.
Ja, ja, jag tycker det, jag ser det som en hyllning till honom. Mm. Hur viktig är han för backlinjen?
Nej, men det är klart att ju bättre målvakt, desto lättare är det för backlinjen också. Nu måste jag säga att vi var nöjda med både Gianluca som stod i våras och Davor gick in och stod en 6-7 matcher tills Johan blev frisk också. Så att det är väl inte där det har brustit. Jag kan inte lasta för många av målen på våra målvakter. Absolut inte. Men Johan är ju en rutinerad herre och när han är i sin absolut bästa form så tror jag att han fortfarande är en av allsvenskans bästa målvakter.
Coach, är han tillbaka i Italien nu?
Vet inte vad Gianluca är. Det borde du ha koll på.
Roma-kopplingen. Ja, men att han var på ett flyg tillbaka till Rom. Men jag tänkte för bara...
Ja. Jag har inte sett han i någon ny tröja i alla fall. Ja.
Det var ju för långt till Sundsvall, tyckte han.
Ja, det var framförallt för långt från Sundsvall till Rom.
Ja, så
det var ju det var flyggrejen av den här jävla byten emellan. Det gillar man inte alls. Allsvenskan då, segmentet tar vi oss an och tar vi oss in i, och det är som Henke var inne på lite tidigare, ni tappade många spelare inför det här året. Hur, och du sa själv nu att det liksom tar tid att komma in i system och så. Det märks inte, men det är klart att du har gjort, men hur har det påverkat? Det har ju gått snabbt och bra ändå, eller?
På de nya spelarna? Ja. Nej, det är ju samma process som vanligt. Sen är det idealiska är ju, och jag tror att det är en av hemligheterna om vi ska kunna ta nästa steg på allvar, det är att behålla någon form av kontinuitet. Mm. Vi från tränarhåll så vet jag att vi hade varit väldigt nöjda om vi går in i nästa säsong med den truppen vi har nu. Sen om man väljer att spetsa till det på en plats eller två, men behålla, jag skulle säga i stort sett alla vi har i truppen, så att man när man kör igång för säsongen kan koncentrera sig på liksom och utveckla det vi har, inte börja om från början med halva laget. Det tror jag är en stor hemlighet på de lagen som är riktigt bra. Mm. Och där hoppas jag att vi sitter nästa år.
Mm. Det är ju väldigt svårt. Det var ju typ bara Malmö som klarade av det i vintras, om man ska se det utifrån liksom. När vi följer liksom Silly Season, alla lag, så det var de vi pratade om. Så här, men här förlängde man med viktiga kontrakt. Men allsvenskan är ju någonstans i näringskedjan där bra prestationer gör ofta att man säljer liksom. Då tänker jag så här, mot Jesper Jansson och styrelsen, hur stora krav kan ni ställa som tränare på att just få behålla?
Vi kan inte ställa några krav alls. Vi kan ställa önskemål och säga vad vi vill. Sen är det de som sitter på besluten där, och vi är inte dummare att vi fattar att det finns en ekonomisk aspekt på det hela. Mm. Men jag tror att den dagen man hamnar så att man kan behålla spelarna ett år till, om ni förstår vad jag menar. Mm. Då sitter man ganska bra på det. Mm. Nu gjorde vi några stora försäljningar förra vintern, våren. Och det är någonting som är oerhört positivt för klubben. Och det köper man som tränare också. Jag förstår att det behovet finns. Men förhoppningsvis nästa år, eller om det är nästa år, så sitter man i en position där man känner att nej, men nu kan vi ställa lite krav. Vi behöver inte sälja, vi har vår ekonomi på det torra. Vi kan behålla dem vi vill ett år till. Och då sätter man sig i ett läge där man har chans att vinna.
Det jag kan känna som saknades från förra året är en spelare, och det är Björn Paulsen. Han spelade varje match, han kunde användas på olika positioner, och han var liksom en tydlig också ledare på något sätt i truppen. Känner du att ni har fyllt hans liksom roll på något sätt, eller har... Hur känner du kring det tappet?
Nej, alltså det har vi inte riktigt gjort. Björn var en oerhört viktig spelare för oss. På det sättet att han var alltid tillgänglig, gav alltid 100% och snackade om träning också. Sen valde vi att spela han nästan enbart som mittback, och det tror jag att det gjorde också att hans utveckling blev ännu bättre, för det är klart att det är lättare att koncentrera sig på en position än och spela på olika positioner varje match. Så att framförallt inställningsmässigt saknar han. Men det är också så att en spelare som har gjort ett sånt jobb för klubben får ett anbud utifrån, då måste man släppa dem. Då måste man släppa dem. Det får man acceptera. Sen om vi då återigen ponerar att om ett år eller två sitter på lite mer pengar, då kanske man kan behålla en sån spelare som Björn Paulsen. Och det har varit fantastiskt. Men vi känner ändå att på de positionerna, alltså på mittbackspositionerna, vi har bra mittbackar. Lite olika egenskaper på dem än Björn Paulsen. Det är vi framförallt har saknat hos honom. Och det där låter ju väldigt enkelt, med det hans huvudspel. Mm. Där var han outstanding i allsvenskan, och det märks både i spelet och på fasta situationer, oavsett om vi pratar defensiva och offensiva. Men nu har vi Fenger Fällman som tyvärr är lite småskadad, och så fick vi in Rickard Magyar i somras som är en riktigt duktig spelare också, så att vi kommer kunna ersätta honom också i sinom tid.
När det gäller Tankovic, så kan ni köra ett snack med honom om att få honom att stanna, eller hur?
Ja, jag tror att så vitt jag förstår så har det snacket pågått ganska länge. Ja. Sen återigen, beror på vilken klubb som kommer, vilka pengar det är, så till slut så vill man ju att spelarna ska kunna ta steget ut i Europa igen om det är tillräckligt bra. Men där menar jag också då att blir vi tillräckligt bra så kan vi i alla fall vänta, och spelaren tycker att det är okej tills det kommer en riktig klubb. Man behöver inte gå vad som helst bara för att man ska tjäna lite mer pengar. Nej. Hamnar vi där, då kommer vi bli riktigt bra på sikt också.
Det belgiska mörkret.
Ja, men det känns också som att han är lite som Kristoffer Olsson, att han har varit ute. Han vet hur det är. Han har vänt hem, och precis som Kristoffer varit med i landslaget nu, att han kommer välja rätt klubb. Det känns som det. Han har skallen för det liksom.
Det är min uppfattning också. Det känns som Mojo vet precis vad han vill och inte vill med sin karriär, och det brinner inte knutarna för honom att sticka, utan det är snarare så att det ska komma rätt anbud, och fram tills att det gör det så har han tagit oerhörda steg i år här, och skulle säga att kanske varit allsvenskans allra bästa spelare än så länge.
Ni var ju någon sån här regnig eftermiddag i november från Europa förra säsongen. Nu blir det inte så. Tänker ni på Europa någonting nu? När ni liksom, är det här ett spel som ska hålla Europa, eller behöver ni ta ytterligare kliv? Tänker ni på Europa överhuvudtaget? Det gör ni ju såklart. Men alltså,
ja, det gör vi. Nummer ett är ju att ta sig till Europa.
Ja, jo.
Alltså innan man planerar om spelet räcker till eller inte. Där. Och det är ju nästa målsättning. Nästa målsättning är inte SM-guld, utan är att ta sig till Europa. Kan vi göra det i år, fantastiskt. Kan vi inte det, så tror jag att vi kommer satsa ganska stort på att göra det nästa år. Men förhoppningsvis så kan vi fightas om det i år igen och inte falla på sista hindret i Östersund som vi gjorde i fjol.
Men det där är lite intressant, för de flesta klubbar pratar ju inte egentligen så här liksom om att, för det handlar ju väldigt mycket om för toppklubbarna om just SM-guld. Men du säger ändå att Europa är viktigare än SM-guld.
Nej, jag säger inte att det är viktigare. Jag säger att det kommer i den ordningen. Mm. Alltså topp tre först och sen SM-guld. Och det är väl ganska logiskt.
Det är rimligt.
Ja.
Mm. Jag tänker på när ni spelare, eller när ni ledare sitter och tänker på hur ni ska bygga spelet, vilken modell ni ska ha, era principer och allt det där. Tänker ni då att så här, om målet i Europa, ska det här spelet ni spelar nu också fungera i Europa? Är man så långt framme liksom att man så här, det är det här vi ska ha framgång med också?
Ja, det gör vi. Det var därför vi valde den, om man får säga, den svåra vägen och bygga ett anfallsspel, offensivt spel först, för att känna att det är alltid, normalt sett så börjar man alltid bakifrån, det är det enkla, men vi har ställt lite högre krav på våra spelare och på oss själva och börjat i andra änden, och det är också med en tanke på att när man väl kommer ut i Europa så räcker det inte med att vara ett habilt lag defensivt, man måste ha lite X-faktor, annars går man inte vidare, så att det är med i planen. Sen,
vilka återigen, har man kollat på där då? Liksom för att liksom göra den analysen återigen?
Nej, men man har kollat på andra svenska lag. Mm. Inte minst vilka som lyckas och vilka som inte lyckas. Och framförallt utvecklingsmöjligheterna. De sista delarna rent defensivt känner vi. Sen kanske vi har fel, men det återstår att se. Är lättare att utveckla än ett eget spel. Så att, vi tycker att vi har valt en svåra vägen och valt rätt, men
men är det en kultur, är det ett kulturbygge också? Jag var inne på det i vårt måndagsavsnitt tidigare i veckan om att man bygger, alltså Hammarby har ju haft väldigt mycket folk på sina matcher, man har ju liksom otroligt bra, de här som kanske inte är lika fotbollsnördiga som vi, jag som kan tycka det är smutsigt om det blir fel ett mål och sånt där, de som gillar att se mycket mål och sånt, de kommer tillbaka, så att, finns det en sån tanke att man
ska... Ja, det gör det, vi har ett mandat från styrelsen och den sportsliga ledningen och spelar en anfallsriktad, inriktad och underhållande fotboll. Och det är ju givetvis visar vi våra fans som är fantastiska, som ställer upp i vått och tott. Och det är som du säger, att frågar du gemene man vad man vill se när man vill gå på fotboll, så är det anfallsfotboll, mycket mål, mycket målchanser. Sen kan jag också sitta och njuta av Italien, Holland, EM-semifinal 2000.
Det är riktigt. Vilken
match. Men en man mindre i 60 minuter och spelar 0-0 och vinner på straffar. Men då är jag fotbollsnörd. Så att det finns. Vi måste vara på våra fans som ställer upp i vått och tott, ger dem underhållning. Det finns i klubbens order till oss senare. Så att det har vi att förhålla oss till.
Ja, spännande. Då har jag aldrig en poäng. Du ser förvånad ut.
Nej, absolut.
Nej, okej. Skadorna i backlinjen idag, hur mycket har det stört?
Det är klart det är inte optimalt. Helst av allt så har man ju en backlinje som spelar 30 matcher tillsammans. Det blir enklare att få styr på försvarsspelet. Det har vi inte haft i år och det har ställt till det lite extra. Men det är saker som händer i andra klubbar också. Det är saker som man får hantera. Det är väl inte svårare än så. Vi känner att vi har bra backup på de flesta platser. Sen når ju alla en bristningspunkt. Den har vi nått några gånger, några matcher i år. Men man kan inte sitta och gnälla på att vi har skador. Om man jämför med de flesta andra lag i Allsvenskan så har vi en fin trupp och många ersättare. Så att det blir bara löjligt att sitta och gnälla om det.
Kim Bergström var här och berättade att han i vissa matcher i våren kände att han var tvungen att slänga in spelare som inte kanske riktigt var redo. Och det är därför det blir som en ond cirkel lite, att man får skador på skador och sådär. Även en del sjukdomar då också. Känner ni också så att ni har varit liksom pressade att lyfta in folk om det har varit lite tunna som ni inte behövt göra, ni egentligen inte skulle ha gjort?
Definitivt, vi sitter just nu och håller på att analysera varför vi har fått skador och vi är inte riktigt där än för att veta exakt vad vi ska peka på. Det är förmodligen många olika anledningar, men en anledning är det här att man åker på några skador, avstängningar. Vi har dessutom fått det i samma matcher som rör till det ännu mer. Och då är man tvungen att chansa med spelare. Chansar man med spelare går de sönder. Och så hamnar man i det här ekohjulet. Så att det har hänt oss också. Men återigen, vi är inte ensamma om det här. Så att deal with it.
Mm. Vad inför Göteborg, var det liksom snack om till exempel Kacha Niklic då? Att spara honom till derbyt och sådär? Eller hur? Hur tänkte ni där?
Nej, vi hade en dialog med Alexander själv och han kände att han var tveksam, han var inte redo, och då är det någonting, höll jag på att säga, vi har lärt oss, men hade vi inte eftersom vi bytte ut Aron efter 8 minuter.
Bara på den själv
och Khalil efter 18.
Ja, men där fanns det ingen, den kom från, det var en blixt från klar himmel i alla fall.
Okay.
Ja,
det var några lår va?
Ja, den hade vi ingen aning om innan, så att det var snarare en tillfällighet. Men nej, visst fanns den med. Sen att vi var sparade för där, men det var mer att han var inte riktigt redo. Mm.
En del experter till Passebacke pratar mycket om så här röda zonen och sånt nu, för att man har så bra koll på spelarna, liksom hur de lägger till rent fysiskt. Jobbar ni något sånt, att ni vet så här, deras status i liksom datorer och skärmar och röda zoner och sånt?
Datorer och skärmar, ja, stoppklocka och intensitet i alla fall. Det är klart att vi jobbar med det också. Mm. Det gör vi. Vi har ju ett visst antal minuter man vill att man ska ligga i den röda zonen eller högbelastande zonen, intensiva zonen under träningsveckan, beroende på matchandet sett ut, och den försöker vi följa. Sen återigen, vår analys är inte klar. Vi kanske har klivit över där lite för mycket, det vet jag inte. Det återstår att se, som sagt.
Är det Billborn då man ska skylla på liksom, eller?
Nej.
Det... Som tar besluten, tänker jag, till slut, eller?
Nej, men visst, på så sätt, ja. Så är det ju huvudtränarna man ska skylla på. Mm. För det är vi som har det absolut ansvaret. Men oftast är problemet lite mer komplicerat. Så.
Ja, jag tänker att som spelare, det måste ju du veta, att man vill ju in och lira liksom. Är det inte så att man såhär, fan... Ja, men typ som Goitom inför Djurgårdsderbyt, han säger att han spelar med feber efteråt, och Norling bara, det har jag ingen aning om. Alltså, det kan vara sådana grejer också ibland, att någon vill spela verkligen.
Ja, men så måste det väl ändå vara liksom. Det måste finnas en brinnande vilja och vara med i den matchen vi har under veckan, oavsett vad det krävs. Om det krävs några febernedsättande piller för att komma över de här 2 timmarna, så det är ju elitverksamhet vi håller på med, det gäller väl lite samma att bita ihop om det bara är smärta som är problemet. Sen ibland så är det ju lite mer komplicerat, så det finns ju risk för allvarliga skador, då får man väl använda huvudet, men lite vanligt heligt jävla namma kommer rätt långt på också.
Ja, det är riktigt.
Ja. Vi pratade ju lite om Europa här, och 2 lag som har spelat en del i Europa är ju Malmö och AIK. Och när du har pratat om Malmö och AIK, så har du pratat om att de spelar hyfsat lika i deras shape som de har då. Bara att Malmö kanske är något mer offensiva i alla fall på hemmaplan. Men när de ställer upp, har i alla fall Norling tror jag sagt, att de känns rätt lika sådär. Och de kan man ju säga har byggt lite mer bakifrån för att nå framgång. Nu är det bara Malmö som har nått framgång en ish i Europa, att man har tagit vidare sig gruppspel. Liksom, nu går ju ni in, som du sa, möter 2 av de här lagen. Hur ska ni slå dem?
Nej, det är en utmaning, definitivt. Börja med AIK på söndag, det har vi ännu inte lyckats med på de 3 mötena jag har varit med om. Och det kommer bli tufft den här gången också. Vi känner att vi, om vi jämför med fjol, är ännu längre framme. Men det känner förmodligen de också. Så att, det kommer sättas på sin spets. 2 olika fotbolls... filosofi som möts på Tele2. Vi är väldigt glada att matchen går på hemmaplan. Det är allt jag kan säga, och vi har en förhoppning om att kunna vinna den.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hur analyserar ni vårderbyt?
Nej, vårderbyt, det var rätt lätt analyserat, för det var en platt match. En av de få riktiga platt match vi har gjort i år. Vi bjöd inte upp till dans, gjorde det alldeles för enkelt för dem, så att förhoppningsvis så blir det en helt annan matchbild för oss i alla fall än vad det var i vår derby. Den är vi inte alls nöjda med. Vi känner att vi var väldigt avvaktande och gömde oss igen tills att matchen var död, och den var den efter 20 minuter eller någonting.
Men jag tänker att så här, de där orden använde ju Kim Bergström och Thomas Lagerlöf också, att, och AIK någonstans liksom får ju motståndarna dit. Det är ju det de vill, att de ska göra någon form av, inte platt matcher, men de sämre prestationer. Hur liksom ska man få dem att så här, ja, men rucka på sina principer någonstans och känna att det här är jobbigt? För just nu känns det som att alla topplag som möter AIK någonstans, de hamnar där AIK vill att de ska hamna.
Ja, det ska vi ge AIK, att de är oerhört duktiga på det, oerhört konsekventa och väldigt, väldigt bra på att följa sin matchplan. Det är inget snack om det, och de vann Allsvenskan i fjol och de ligger före oss i år också. Sen exakt vad vi kommer göra på söndag, nu vet jag inte när det här
sänds. Det här kommer sändas innan, det går ju på onsdag. Du kan berätta.
Då kanske man ska ge sig in på det i detalj, men det är väl lite liksom bekämpa eld med eld. Ja. Se om våran spel är det verkligen klara av där. Men då måste vi ha det konsekvent. Mm. Då måste vi ha det konsekvent och våga tro på vårt. Mm. Det är väl så vi tänker nu.
Mm. För jag tänker på just det du sa, ordet platt match. Att så här, kan man inte känna att det är många lag som har gjort det mot just AIK? Och att då måste analysen vara, alltså, jag säger inte att den ska vara djupare, men den ska vara så här, man går tillbaka till sig själv och säger så här, ska vi göra på något annat sätt? För det sa du, Biro, till mig. Kommer du ihåg det? Att man måste angripa på ett annat sätt än vad Djurgården gjorde inför derbyt. Var det inte det vi pratade om?
Ska man men det, de tankarna finns här också. Mm. Återigen, jag kommer inte säga exakt vad vi ska göra. Sen har vi ju tittat på de lagen, för det finns ju lag som får bukt med AIK också. Mm. Hur har de gjort?
Kalmar.
Ja. Kalmar, Norrköping, både i fjol och i år. Titta lite där. Och lära sig av andra. Det här vi känner oss, vi är inte förmätta, alltså vi snor och skäl vad vi kan från de andra lagen som gör det bra. Det är ingen snack om det.
Malmö då, 1-0 började med borta. Och sen så tappar ni andra där och rann iväg 4-1 fall och sånt där, tror jag. Ja, ja. Vad känner ni nu då när ni ska möta dem liksom in på
Malmö, till skillnad från AIK-matchen, så känner vi att där gör vi en bra första halvlek, och då pratar vi inte bara om resultatet. Sen i andra halvlek, så visst, man kan säga att vi blir överkörda. Samtidigt är det en konsekvens. Malmö steppar upp lite. Jag ska inte säga viken i oss, men inte lika noga med intensiteten och positionerna vi ligger i, och då är de för bra. De gör några riktiga klassmål där, som förmodligen kanske bara Malmö klarar av i den här ligan, på grund av att de sitter på den bästa spelartruppen med de bästa spelarna. Men där har vi ganska mycket att ta med oss inför det här mötet, inte minst första halvlek. Och återigen, det går snabbt på Tele2. Vi brukar klara av det. Klara Malmö, det får vi se.
En grej som jag tänkt lite på, så här, hur mycket ändrar ni spel under match? Alltså, går det att ställa upp på ett sätt, men så ser man att matchen går på ett annat sätt och 20 minuter så ändrar ni? Eller är det liksom det som är sagt och det är satt och det kör man på?
Nej, men vi försöker vara lite flexibla där också. Sen har vi ju liksom som grundtanke att det viktigaste för oss är att vara konsekventa och våga spela våra spel. Sen lite justeringar, taktiskt, positionsmässigt. Det kan man bli tvingad till av motståndare, men vi känner att när vi är som bäst, så är det oftast de som måste sitta och leta efter någonting och korrigera. För oss handlar det snarare om att våga fortsätta och köra på. Det spelet vi har som grund är det brukar funka om vi är konsekventa nog att göra det. Men då det ställer höga krav. Det gäller att alla elva är påslagna, vill ha bollen och vill delta när vi försvarar. Det räcker med att en eller två faller ur så ser vi inte alls lika bra ut. Så att det är snarare det som är utmaningen för oss. Orka hålla koncentrationen och jag ska inte säga mala på, men fortsätta ösa på då.
Men ja, med matchen på söndag mot AIK då, kommer det bli mer av det ni har gjort bra, att putsa på de grejerna, eller kommer det faktiskt vara ett steg tillbaka, som man använder det uttrycket, för att ta hänsyn till motståndarna i det här fallet AIK?
Den som lever får se.
Ja. En annan Stockholms konkurrent är Djurgården, som ni också har kvar att möta. Hur ser du på dem?
Jag är oerhört imponerad än så länge. Skulle säga att om vi pratar om de lagen som har överraskat positivt mest i år, så är det just Djurgården och Göteborg, skulle jag vilja säga. Har spelat väldigt bra utifrån de resurser de har. Lagmässigt, taktiskt, rada upp match efter match där man ser oerhört solida ut. Så att det är bara att lyfta patten där, och Kim och Tolle gjort ett riktigt bra jobb. De har lyft sig flera hack från i fjol, och sen är det ingenting vi sitter och njuter av, men återigen, de har gjort det bra, men Vi lyckades slå dem i våras på hemmaplan. När vi gjorde kanske årets en av de bästa matcherna i alla fall. Och tanken är ju inför borta hemmamötet och göra samma sak.
Mm. Det pratade vi också om Kimmy. Han tycker också, då sa han tror jag, att det är väl en den riktiga dåliga matchen vi hade. Och alla tränar ju alltid bort förklaringar varför man gör dåliga matcher. Men då var det, ja men Danielsson var skadad och vi kom in, vi hade haft en tuff vecka mot tufft motstånd och sådär. Han ville såklart att det ska bli annorlunda nästa gång ni möts. De vann ju också i cupderbyt mot er, så att det står 1-1. Hur känner du av liksom att det finns en konkurrens just för att ni delar samma arena och sådär? Liksom, är det något extra? Är de mer rivaler på något sätt?
Ja, det gör det framförallt för supportrarna, och det är ju i slutändan supportrarna som är klubben, så att det kan man inte ringakta. Sen känner vi att fotbollsmässigt finns det många andra rivaler som är lika viktiga, men i och med att det betyder så mycket för supportrarna så blir det en extra viktig match. Det hade man ju suttit och ljugit om man inte säger det.
Mm.
Definitivt. Sen hävdar jag fortfarande att det blev oavgjort i cup där.
Okej, okay. Du kör på kryss.
Ja, om man... spela på tipset i alla fall.
Ja.
Så var det oavgjort.
Ja, förra året pratade vi om att spela med en trebackslinje, men då sa du att ni har pratat om det med att ni är rädda för att bli för defensiva då. Samt som AIK och Malmö varit inne på att Sveriges två bästa lagen då. Två av dem just nu får man säga om vi ska följa tabellen. Spela med trebackslinje. För att vinna behöver ni ha en starkare defensiv. Eller liksom, fattar du vad du är ute efter? Behöver man
nej, jag förstår precis vad du är ute efter. Nu, i vårt fall kommer så länge jag och Stefan är ansvariga för hur vi spelar, så kommer inte svaret vara en trebackslinje, det tror jag inte, för att det är det som vi säger, det är, risken med trebackslinje är att den i stort sett alltid blir en fembackslinje. Mm. Vi tror inte på det. Däremot så är vi mycket medvetna om att defensivt måste vi bli bättre, men då gör vi det efter våra förutsättningar och ser till att det vi gör nu blir vi ännu bättre på. Det tror vi är nyckeln till framgång. Och,
men hur definierar du att du måste bli bättre? Det är återigen, vi släpper in 2 mål, men ni gör ju 6, då är det skitsamma om man släpper in 4 mål, eller?
Ja, definitivt. Men det är ju inte ens så att vi gör 6 mål i varje match.
Nej. Men nästan.
Och, men jag tänker
och,
också...
Nej, men det krävs... Alla vet ju att för att vinna allsvenskan så krävs det x antal 1-0-segrar. Och vi är inte där riktigt idag och... det kommer bli en viktig aspekt, men vi tror att vi kommer nå den på våran väg, utveckla vårat spel snarare än att ta hem mer folk längre ner. Vi tror inte att det är nyckeln till framgång.
När man möter bättre motstånd i Europa då, till exempel, har ni den planen då att ni ska kunna växla om liksom, så att man kör en treback då som blir en femback, eller tänker ni också då att så här, men det är våran väg där med när motståndet är en högre nivå, man är tekniskt mer individuellt skicklig, man kanske släpper in, ja men det är så här, liksom inte släpper in mer mål, men det blir svårare helt enkelt.
Återigen så har vi inte lyxen att tänka på Europa än så länge, men jag har oerhört svårt att se att när den dagen kommer att vi ska börja spela med fembackslinje, det tror jag inte.
Mm.
Sen finns det ju givetvis en tanke, det kommer finnas i allsvenskan också, ju längre vi får vara här och ha lite mer lyckas vara lite mer flexibel, justera försvarsspelet, inte alltid pressa extremt högt, utan kunna ta hem det, behålla samma organisation, korta ytorna lite, det är en annan sak.
Men, vad har ni för guldkrok på Hasse Backe? Han tar ju varje chans han får och säger att Hammarby spelar ju framtidens fotboll. Eller har han bara bra koll eller vad?
Nej, det är väl, han är väl ofta på Tele2.
Men känner
så.
Ni att det är som
det är väl svårare än så?
Kan ni använda er av den typen av kvitton på att men fan, vi är någonting på spår här? Känner ni att ni har någonting på gång, eller blir det bara liksom en
Nej, men det är klart att det är väl alltid kul att få eloge av någon som sitter som expert i media. Det säger sig själv. Det är ett kvitto på att man gör någonting bra, och det ger självförtroende till spelarna också. Att vi har någonting bra på gång, men sen gäller det att komma över det sista hindret också och verkligen vinna någonting, eller som jag sa innan, först och främst ta sig till Europa i alla fall.
Vi har ju pratat mycket om domarna här i Studiosvenskan i år. Och det har väl hela allsvenskan har pratat mycket om domarna. Hur tycker du det har varit? Har det Liksom, har det varit någon kommunikation om, så här, för det, mellan klubbar och domare eller, och tränare och domare? Liksom,
nej, men det är väl mitt största avbör. Inte att domarna gör en eller annan plattmatch. Det är absolut tillåtet och det gör vi på plan och vi som tränare också. Så att, där har jag inga problem att domarna gör misstag. Man är mänsklig, absolut. Det jag har haft lite problem med, som jag inte har kommunicerat utåt, men det är att det har inte funnits någon kommunikation, och har det funnits någon kommunikation så har inte vi fått ta del av den. Och det handlar om att underlätta för domarna, göra det enklare för dem, kunna ställa dem till svars på ett sätt som alla andra som sysslar med elitfotboll blir ställda till svars om man har gjort en dålig insats, och få lite mer insyn i deras arbete. Det är väl det jag mest skulle vilja utlysa. Nu hörde jag igår eller förrgår att det är någonting sånt på gång. Att man samlat ihop en grupp mellan svensk elitfotboll, domarna själva, domarkommittén etc. Ett par sportchefer som faktiskt kommer ha regelbundna möten. Och det tror jag är en bra början på det här. Sen är jag övertygad om att förr eller senare så måste videogranskning och VAR komma in. Mm. Återigen får ju underlätta arbetet för domarna själv, se till så att så få matcher som möjligt avgörs av domarinsatserna. Mm. Och där har vi dessutom fördelen i Sverige att i och med att vi kommer införa det senare än nästan alla de andra ligorna,
lära av misstagen,
så kan man se var funkar det bäst, vad gör de, hur gör vi att det går snabbast och enklast och blir rakast kommunikation. Så att där borde vi ha ögonen öppna och titta på hur vi vill ha det, men att det måste in förr eller senare, det, jag tror att de som vill det allra först, det är domarna själva.
Ja.
Jag tänkte på, det har varit mycket gnäll från i princip alla håll. Alla lag har liksom gnällt i år. Jag tycker att de har blivit kanske både missförstådda, men också fått de slutar emot sig som de inte skulle få. Håller du med om det här snacket, tänker jag, kring att storlagen får mer med sig liksom, än vad det mindre lagen får?
Ja, så är det väl, det är naturligt. Mm. Det är naturligt. Sen att alla gnäller, det ligger också i sakens natur. Mm. Ja, men det är självklart, är det lättare att skylla på domaren än rannsaka sig själv. Så att det där kommer nog alltid ha. Men att storlagen får lite extra, det så är det överallt annars. Och det är väl också ganska naturligt. Storlagen har oftast bollen lite mer i farliga situationer. Och då blir det som en konsekvens att man får lite mer med sig. Mm. Det känner jag att det är inget, det är inte det största problemet med den svenska domarkåren. Lite mer insyn, lite mer dialog, så tror jag att vi ganska snart kan vara där vi vill och finna en acceptans för, som vi alla vet, en oerhört svår roll. Mm.
Du känns rätt lugn på bänken och du tappar inte, så rusar ut och har det liksom.
Nej, men jag har ju jag har aldrig varit så där hetsig på domaren, för det är någonting man inte kan påverka. Jag hoppas ju att i slutändan, ju lugnare man kan vara, ju mer korrekt, desto mer borde man få med sig. Sen kanske man har börjat omvärdera den inställningen, det vet jag inte. Men jag vet ju att ingen domare som dömer oss gör fel med flit. Därför känns det ganska befängt att börja skälla som en bandhund. Mm.
Men visst är det så att det är bara en tränare som får upp i området också? Att alla andra måste sitta ner.
Fast Bilbo sitter ju alltid ner, så det finns ju utrymme.
Ja, det finns utrymme, och det finns väl också utrymme om man ser på andra klubbar att flera står upp samtidigt. Det verkar inte vara det viktigaste om vi säger så.
Men när det gäller VAR så är jag ju på din linje. Jag är ju en stor VAR-anhängare. Med det sagt så förstår jag att det är massa grejer som måste korrigeras och det är sådär. Men man kan ju, som du är inne på då, lära av de länder som redan har haft det. En känsla dock när jag för fram det här i mina sociala medier, det här är helt ovetenskapligt, det är att det är väldigt många supportrar som har väldigt mycket emot VAR.
Ja.
Vad känner du som lever mitt i...
Nej, men så är det säkert, men jag är i första hand inte supporter, jag är en yrkesman och jag vill att det ska avgöras rättvist, ja, så till stor grad som möjligt. Sen vill inte jag heller att matcherna ska tappa tempo. Man har sett spanska ligan i år, början är ju katastrof, och se på VAR-systemet där. Däremot engelska ligan, det har jag sett än så länge, där man har infört det i år, verkar funka perfekt. Så att välj de som gör det på bäst sätt så att man får så bra flow i fotbollen som möjligt, så är jag övertygad om att det kommer gynna fotbollen och göra det mycket enklare för oss som sitter vid sidan om också och accepterar domsluten. Mm.
Nu går ni ändå in i någon form av slutspurt här. Och ni var ju med i en liknande förra året där ni tappade sista kvarten. Liksom så. Har ni pratat om det någonting? Att så här, ni ska hålla ut hela vägen eller sånt där? Eller hur gör man det?
Ja, men det är klart vi har. Ja. Man försöker lära sig av sina misstag. Och framförallt tror jag att det vi fokuserar på ännu mer i år, nu kommer det här låta ruskigt tråkigt, men det är nästa match. Ja. Nästa match. Vi tittar inte.
Men så var det ju inte lika mycket förra året.
Nej, men då vi fladdrar iväg både i spelargrupp, ledargrupp och inte minst våra supporter efter den vårsäsongen vi hade. Mm. Och man tittar lite för långt framåt. Nu känns det som att spelargruppen och i alla fall tränarna vi runt omkring är bättre på att lägga fokus på nästa match. Och så summerar vi efter 30 omgångar. Sen att fansen kommer fladdra iväg, det ligger i sakens natur och det vill vi också. Vi vill ju ha engagemang och vi vill ju att de ska hoppas och räkna poäng på kommande match etc. Men jag tror att vi själva har behållit bättre fokus på nästa match snarare än att titta 5-6 matcher i förväg.
Men var det liksom förra året då en stress och press som gjorde att ni tappade då? Eller vad var det liksom?
Nej, jag kan inte säga att det var anledningen till att vi tappade. Det är jag inte säker på, men det var ingenting som gjorde oss gott i alla fall. Sen var det väl förmodligen så i fjol att om man ser på hela säsongen så överpresterade vi lite grann på vårsäsongen i alla fall när det gäller poäng och underpresterade på höstsäsongen när det gäller poäng. Det var inte jättestor skillnad i insatserna, men det var väldigt stor skillnad i poängutfallet.
Hur mäter man det för en lekman som inte fattar?
Finns ju, nu ska man aldrig sitta och skydda sig på bara statistik, för statistik säger inte hela sanningen. Men det finns ju nu för tiden ganska många sätt att statistiskt mäta en insats. Sen återigen, så tar de kanske bort de allra viktigaste ingredienserna i ett vinnande fotbollslag, och det är mental styrka framförallt, den går inte att räkna in statistiskt, men man kan ändå se om prestationen har varit ungefär på samma nivå. Det går att mäta antal passningar sista tredjedel, inträdning i straffområdet, golden zone, expected goals etc. Men hela sanningen ligger inte där och det kommer aldrig göra heller.
Hur ser ni ut där i år då? Ligger ni bra till liksom på prestationer?
Ja, vi ligger bra till. Vi ligger bra till.
Har ni haft någon svacka om man bara kollar på prestationer liksom?
Ja, vi är en del matcher. Ja. Absolut.
Men det är mer enstaka.
Jag kan villigt säga att de matcherna vi har förlorat i år, de fem där, så ingen av dem så är vi nöjda med prestationen eller insatsen. Oavsett hur vi sitter och tittar på statistik eller inte. Alla de är det fem matcher jag förlorat tror jag, så är det okej att förlora sen. Visst, ett par av dem kan bli oavgjort. Någon kanske vi till och med, om man har lite tur, kan vinna. Men vi är ganska överens om att de fem matcherna där så har inte prestationen varit på topp. Och då behöver man inte 15 sidor statistik för att analysera det heller.
Jag tänker, när man har spelat en match och sen ska ta vidare den efter man analyserar den till spelargruppen, hur gör ni då liksom? Är det videogenomgång eller liksom hur funkar det?
Vi gör på två olika sätt. Dagen efter så har vi träning och då har vi ett lite mer informellt möte där spelarna får lägga sin syn på matchen, sina känslor. Vi, Stefan och jag, försöker prata så lite som möjligt, även om det alltid blir några ord extra, så är det, man gillar att snacka. Det gör Stefan också. Men det lämnar ju framförallt till spelarna. Sen får de våran sanning. Det är sagt inom parentes med videoanalys ett par dagar efter. Vi har ledigt två dagar efter match och då liksom på första träning efter det så kör vi en analys på matchen med videoklipp.
Är det kollektivet eller individuellt också?
Både och, men det är en kollektiv för alla, definitivt.
Hur länge kan man köra innan folk somnar liksom? För det där, jag tror Guardiola som har tagit något snack om
men
det.
Vi försöker hålla just den genomgången av föregående match 15-20 minuter. Mm. 15-20 minuter genomgång inför match något längre. Men det är också någonting vi har lärt oss. Jag tror att vi har blivit bättre på det. inte att vi hade jättemycket och jättelånga möten i fjol, men jag tror att vi är ännu mer streamlinade i år och gör det snabbare och är mer konkreta, och det är klart att det hjälper.
Mm. På det där spelarmötet, vilka är det som tar ton då oftast? Vem är det som pratar mest i laget liksom?
Nej, men vi försöker portionera ut det. Vi, så att säga, pekar folk och tvingar dem att prata.
Jag tror, ja, det
att
det är bra.
Det, nej, men jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är viktigt, att för annars är det som du säger, att det, vissa har större fallenhet för att prata och höras, men vi vill ändå liksom få ett kollektivt intryck om matchen, och då får man tvinga folk till att prata inför gruppen, och det tror jag bara är bra.
Mm. Ska vi ta lyssna frågor?
Ja, första är det ju, hur många doser snus går åt per dag? Vi har ju sett här under den här stunden.
Ja, men det är ju nikotinfritt, så det är okej.
Okay. Jaha, okej. Okay. Ja, vad är meningen då?
Va? Tics.
Jaha, så det är bara, det är meningslöst?
Det är bara tics.
Är det gott?
Tics. Nej.
Inte gott heller? Det
fyller en funktion.
Jaha, okej. Okay.
Så hur många är det?
Ja, det är väl 5-6 nu på den här stunden, va?
Eller? Det blir någon dos eller två.
Ja, okay. Ja. Har du vid något tillfälle där du smugglar in, du vet att du har några med nikotin i lådan?
Ja, det är en bra idé i och för sig. Men då faller ju grejen att sluta snusa liksom.
Jag menar att du, fan, nu vann vi 6-2 blåvitt, ja. Då tar man en riktig snus istället för den här jävla.
Kan ta en bärs istället.
Ja, det kan man göra i så fall. Det kan man göra i så fall.
Lyssna frågor vidare, vi har ett gäng. Hur pass bra var Adulan rent fotbollsmässigt? Det är många som hyllat hans fysik, och jag har sett honom på nära och kan tycka att han hade svårt med beslutsfattandet.
Ja, det ligger väl någonting i det, men då ska man inte glömma att han var 18 år gammal. En av de största talanger jag har sett, och jag är övertygad om att han kommer lyckas på en nivå som är betydligt högre än allsvenskan. Sen om det tar ett år eller om det tar två år, det kan jag inte garantera. Men han har alla förutsättningar för att bli en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare.
Har du följt honom något nu? Jag har inte gjort det.
Nej, han har inte spelat så mycket. Nej. Han har inte spelat så mycket. Eller jag spelade på försäsongen, men efter det har det knappt varit någonting. Men det är naturligt. Han kom till mästarna i Belgien som är en bra bit bättre än vad vi är i Sverige. Och de har ju sett det här som en investering för framtiden. Jag är faktiskt, det är inte ofta jag säger det, men jag är övertygad om att det kommer bli en bra fotbollsspelare.
Vad är det du ser där då? För du kan ju det där ändå liksom.
Nej, men det finns det mesta. Fysiken sa du själv, men även tekniska färdigheter som är ovanliga att se på en sån reslig kille som är så ung. Beslutsfattandet kan jag hålla med om. Det är väl det som ska utvecklas, men det är å andra sidan brukar komma med åren också, så att med tillförsikt, han förväntar sig att se mig i en bättre klubb än Brygge om några år också. Mm.
Jag hoppar lite, så får du också hugga där. Fråga honom, dig då, hur tycker du att Tommy Svenssons ledarskap var? Stämmer det att Tommy är Jockes morbror? Nu blir det jävligt sådär. Men vi börjar med den första då. Hur var Tommy Svenssons ledarskap?
Jag tyckte att det är en av mina favorittränare, inte bara för att det var min morbror, han svarade på andra frågan också.
Ja, smart, bra.
Men lugnt, sansat, kunnigt ledarskap, lämnar mycket ansvar till spelarna. Inte någon som kände att han behövde stå och skrika och gorma för att göra sig hörd, utan det gjorde han med kunskap istället.
Stämmer det att han läste dikter, Karin Boye?
Ja, en gång. Okay. En gång.
Hur många huvud, kan man leva på?
Hur många huvuden flög den över och hur många hjärtan träffade den? Vad tror du?
Jag skulle säga att 5-6 hjärtan
träffade
den.
Ja, det är inte dumt. Du var ett av dem, eller?
Ja. Ja, bra. Och sen en trupp på 23, så får du göra matten själv.
Jan Eriksson resten. Eller?
Ja, det var roligt. Jag tyckte följdfrågan var rolig där. Om du drog någon fördel av det vid landslagssamlingarna, att ni var släkt?
Ja, men det är klart man gjorde det i kontakter som gäller, vet du. Det borde fråga honom. Nej, det vet jag inte. Men det är självklart, gick det de frågorna i början. Men jag tror inte man spelar 78 landskamper bara för man är en systerson. Men det kan vara fel i och för sig.
Hur ser planen ut för Filston? Är det någon som undrar?
Filston? Ja. Vad menar man då?
Nej, men planen
ser ut att göra han till en så bra fotbollsspelare som möjligt. Sen ta en startplats i Hammarby och att vi sen säljer han för dyra pengar. Mm.
Ja. Din pappa har ju tränat i Örgryte.
Ja.
Det var ju fantastiskt typ.
Det pratade vi om förra gången.
Gjorde vi?
Ja,
okej. Okay. Ja, ja. Men det var ju det var ju
men du var hänt med
då. Du måste bara
vad har hänt med då fan, de är ju över halvans superettan.
Ja, men jag tror det var lite läge att haka på tåget. Jo, det var det visst det. Det var det visst det.
Ni har ju värvat en spelare så får fråga han ju.
Men han är ju kvar där.
Ja, ja, då borde han ju hänga på. Här är den som undrar med Kalle, sonen.
Ja.
Med i truppen senast va?
Ja, jag har varit med i truppen senast två matcherna.
Ja, hur går det för honom? Förra gången var det en operation tror jag.
Ja, och den han har kört för fullt i en månad nu ungefär. Samma som Junior, de opererades med 7 dagars mellanrum. Mer eller mindre korsbandsoperationer bägge två. Så att det tar sin stund, han är på gång.
För de som inte vet vilken typ av spelare det här är då, vad är det, en back antar jag, eller?
Ja, det är mitt back.
Ja. Vad är han bra på?
Fan vad stort.
Det får han väl visa själv.
Nej, men nu kan du säga vad är han bra på.
Bra fysik. Bättre fotbollsspelare än pappa. Inte lika elak.
Är det sant?
Lika snabb?
Än så länge. Ja, inte riktigt. Men ganska snabb. Men inte, nej, nu kom igen. Det är omöjligt.
Förra gången sa du också det. Det var en spelare, Daily någonting,
ja,
tror jag.
Ja. Tony Daly.
Ja, exakt. Ja, som var snabbare.
Pratar ni någonting om alltså hans att komma liksom i, att du är hans pappa? Hur svårt det kan vara eller liksom?
Nej, alltså nu har ju inte det här blivit satt på prov än i och med att jag inte har spelat. Det man hoppas och förväntar sig är att man kan hålla sig objektiv. Och då pratar jag inte om nepotism, utan det är snarare risken att det blir åt andra hållet. Men den dagen,
ja, det är det jag tänkte på,
ja,
det,
att det den dagen den sorgen är glädjen liksom.
Samtidigt är det ju så att det finns ju alltså de som blir riktigt riktigt bra spelare då och har kända, jag tänker på Chiesa i tal till exempel. Där, i början var det ju rätt mycket snack om att han var son till Enrico Chiesa som var stor på 90-talet. Men nu pratas det ju inte så mycket om det för att han själv är liksom så att...
Ja, men det är det som är bra med fotboll, att skulle det vara fallet så lär det visa sig på planen. Här kan man inte gömma undan någon i ett företag i en skrubb och låtsas att man drar lasset. Här får du ett kvitto varje vecka, antingen så duger man eller så duger man inte, och då spelar det i slutändan ingen roll vilka kopplingar du har till de runt omkring. Så att på så sätt är fotbollen bra.
Mm. Om du tar över något lag i framtiden som huvudtränare, vilket land lockar mest?
Spanien är skönt. Nej, jag har fötterna på jorden i Sverige än så länge, så att, och är inte ens säker på att huvudtränarjobbet alltså, ligger i närmast framtiden.
Så sa ju Axel Kjell när han var assisterande till Axenia Örebro också, och sen när han blev huvudtränare riktigt liksom, alltså, nu är han både manager och huvudtränare och halvsportchef och alltihop liksom. Har du inga sådana? Jag vet att du trist där du är nu och det är underbart där du är nu, men om du tänker 10 år, det har gått fort hittills liksom.
Jo, nej, men visst man kan tänka 10 år, men kanske ännu bättre att koncentrera sig på det man ska göra nu. Så kanske man är på ett bra ställe om 10 år. Ja, eller hur?
Ja, det är, ja. Fan, det har man ju lärt.
Gillar du rampljuset? Längst fram?
Ja, liksom. Alltså både och. Det är ingen nödvändighet för mig, men jag står inte där och svettas och mår illa heller. Så att det är en konsekvens av att vara i den här världen som jag inte har några problem med. Sen är det inget jag söker aktivt. Mm. Det är inte så mycket rampljus ute i svampskogen.
Här är den som undrar, hur går tankarna kring Leo Bengtsson? Känner du och Stefan att han egentligen borde få mer speltid när det är så pass mycket skador i Bayern?
Hade vi känt det så hade han spelat med. Det är ju det enkla svaret. Så är det givetvis. Sen, just på de positionerna han är tänkt på att spela, så har vi inte haft så mycket skador och det är oerhört hård konkurrens. Sen kan jag tycka att det är synd att en sån kille med en sån talang inte får spela så mycket. Men vi har varit klara med från början att i Hammarby spelar med den bästa elvan. Och därav så har han inte spelat så mycket. Jag kan inte svara annat på det.
Jag har en fråga för oss äldre lyssnare. Ja, där måste ju du ändå träda in här. Vad hade du för känsla under VM 94? När insåg du inom situationstecken att det skulle kunna bli en jättesuccé, om det fanns något sånt ögonblick? Fanns det sånt att bli elvare när ni kom hem igen?
Nej, men vi åkte till VM 94 med stora förhoppningar. Det gjorde vi. Mm. Det ska inte sticka under stol med. Vi visste att vi hade ett bra lag. Vi visste att vi skulle ha chans att överraska folk. Och det var någonting vi hade pratat om ganska länge innan VM 94. För vi tyckte att det var lite det vi rök på i EM 92 i semifinalen mot Tyskland. Vi var nöjda. Vi kände att vi hade gjort jobbet. Så att det var ett återkommande tema under VM 94. Att vi är inte nöjda än, vi är inte nöjda än, vi är inte nöjda än. Sen att det blev en tredje plats. Man är fortfarande sur att vi inte hamnade på andra halvan. Nu har det blivit final kanske.
Ja, det hade nog fan blivit alltså. Hur ofta tänker du på den? Vi som var med tänker ju skrämmande ofta på den. Men det är ju nästan en sån myt. Även för oss som var med är det ju liksom... Nu håller jag ju på Italien i jävla VM:et och det hade man ju inte mycket för heller. Men alltså hur mycket tänker du på det? Det verkar inte vara en nostalgisk lag. Men
nej,
det
är något som du... oerhört sällan. Sen blir man faktiskt påminn om det fortfarande överraskad ofta. Det är nog 25 år sedan liksom. Men det är ju folk i... Med lite tunnare hår och glasögon liksom.
Det är ju fan folk här ute på redaktionen också ska jag säga, som är runt 30 och var barn när det här hände. Så att det, ja, det etsar sig fast.
Själv är det ingenting jag går och tänker på dagligen eller veckovis. Nej.
Här är någon som undrar vad du har för tränarutbildning.
Jag har Advanced heter den. Finns ett steg till, det är Pro. Den har inte gått.
Ska du gå det snart eller hur gör man sånt? Måste man ta ledigt då liksom?
Nej, men det är lite, det behöver man ta ledigt, för de försöker lägga upp den så att det går och vara aktiv i ett lag. Men det tar mycket tid så att vi får se. Enligt kontrakt så är det nästa år, men det återstår att se.
Mm. Hur många minuter?
Om man kommer in på den ska man dessutom tillägga. Det är ju ansökning på den.
Ja, okay. Hur många minuter preppade du frisyren innan match på 90-talet?
Nej, då, det var ju självfall. Långt och snyggt. Det tar inte så lång tid nu heller.
Här är någon som undrar, hur jobbar man med den mentala biten i Hammarby? Vem håller i det? Jag antar att det är liksom så här, har ni psykolog?
Nej, det har vi inte. Vi har inga psykologer. Vi försöker jobba med det aktivt, jag och Stefan. Och framförallt så gäller det att hamra in självförtroende. Och det, man kan ju stå och prata om det, men... enklast sättet vi känner det är liksom att vara konsekvent med sin spelidé och tro på det vi gör och visa det på träning och matcher, att man inte anpassar sig allt för mycket för motståndarna. För det är en sak att stå och säga att vi är bäst, vi är bäst, vi är bäst, och så vänder om man möter dem så ändrar man om i det. Det blir lite inkonsekvent, så att det jobbar jag ganska mycket på. Men det är jag och Stefan framförallt.
Petter Andersson var ju pitcher på Hammarby. Han håller ju någon sån här egen låda, vet jag, när de tackade nej. Är det någonting du känner att så här, ni skulle vilja ha framåt, eller räcker det med er? För att det blir ju allt vanligare ändå inom fotbollen.
Ja, men det var väl inte riktigt sant med Petter, för att han kom och gjorde en presentation och sen var det upp till de spelare som ville och gå till honom individuellt, och det var några spelare som gjorde. Så att det var inte att vi sa nej som klubb, vi lät han få chansen att övertyga spelarna, och jag vet att det fortfarande är några stycken som jobbar med honom. Men vi som lag gör det inte organiserat.
Mm. Och det vill ni inte heller liksom?
Nej, inte än. Vi känner att vi har mycket annat att lägga tid och kraft på än. Så att, ja. Vi är inte där i alla fall.
Det är en budgetfråga också.
Ja, det är väl säkert. Det är väl säkert senare. Misstänker jag funnits pengar nog i Hammarby för att lösa en sån sak. Men vi ser inte det som nummer ett på prioriteringslistan. Vi tycker att vi gör ett bra jobb själva där.
Mm. Ni har ju fått låna ut Janne Mian och Pablo till Frej nu. Och du sa att ni var någon man kort där. Hur känner du liksom, är det någonting ni behöver agera på inför nästa säsong eller?
Nej, vi får väl ta en avstämning efter säsongen. Än så länge har det funkat, det är inga problem. Vi löser det, och Janne och Pablo dyker upp så ofta de kan. Sen har vi sagt till dem att de får lägga sin tid och kraft på Frej och komma och njuta, om ni förstår mig rätt, av timmar man får i Hammarby. Det är så vi har lagt upp det, och sen tar vi ett beslut efter säsongen, ser vi löser inför nästa år, men ingen fara på taket än så länge.
Vad är det långsiktiga målet med frisamarbetet? Vad är det ni vill få ut av det?
Nej, men det är få en matcharena för talanger som är liksom på gränsen. Istället för att släppa dem till andra klubbar, kunna låta dem spela i Frej på en bra nivå tills de är bra nog och spela i Hammarby helt enkelt. Ett steg mellan juniorlag och A-lag kan vi säga.
Mm. Är det för att man inte med någon U21-serie då, tänker jag också?
U21, det var med i fjol. Nej, fast jag måste säga att jag personligen har inget emot den i fjol. Jag tyckte det var ganska bra. Nu vann vi den i fjol i och för sig. Men vi valde ju att spela... Vi hade inte det som talangutveckling i fjol. Vi hade som en matcharena för dem som inte var med i A-laget. Så att det var framförallt A-lagsspelare som spelade U21 och därav kanske de goda resultaten. Men det var bra, ett bra sätt att få belastning på dem som inte var startspelare så mycket i alla fall.
Är det viktigt att Frej är kvar i Superettan?
Ja, det, om vi får välja på att vara kvar eller åka ner så absolut. Så vill vi att de ska spela så högt som möjligt. Sen är det ingen fullständig katastrof om de skulle åka ur en sång. Då gäller det bara att se till att spela ännu yngre spelare. Mm. Det är väl så. Men jag hoppas att de håller sig kvar. Mm.
Jag har en sista sen om du har en möjligen då. Men det är intressant. Vi hade ju, Kennedy var ju här för några månader sedan nu. Och jag vet inte om det är han som har skickat in det eller inte. Men den är kopplad delvis till det. För den lyder: varför står inte spelarna efter träningen och nöter på vissa detaljer? Jag såg Kennedy stå kvar många gånger och körde frisparkar. Vi pratade med honom om det, han har också varit nere. Han sa samma sak när han är nere. Fan, det är ingen som står och tränar frisparkar längre.
Nej, efter. Det är ju lite eget ansvar. Nu känner vi att i år så har vi ett par hyfsade frisparksskyttar, tror vi. Men det är klart att vill man ta nästa steg så får man nog stå kvar lite då och då. Mm.
Mm. Kan inte du bara gå och peka med hela handen? Nu står ni kvar och tränar liksom.
Jo, det kan jag göra, men om inte hjärtat är med riktigt så vet 17 hur bra kvaliteten blir heller.
Men är det någon generationsgrej, tänker jag? Att så här, ja, men lite kan jag känna som anställd yngre ibland, att så här, att det finns en annan mentalitet hos de äldre, som hos Kennedy till exempel. Han var ner och nötte liksom.
Så är det, samtidigt kan jag vara medveten om att man tränar mer idag än vad vi gjorde förr på min tid. Man tränar mer, man tränar tuffare, så att vi kan ju sitta och inbilla oss att det var bättre förr, men då ljuger vi nog för oss själva.
Glenn Hussein spelade ju ett lag som gick rätt bra i England, där halva gänget var bakfulla flera gånger i veckan. Liverpool.
Ja, jag spelade ett lag i Skottland som, jag säger inte att vi var bakfulla, men vi tränade i alla fall och vi var också ganska bra.
Han sa också att de bara körde typ tvåmålsspel i tre säsonger.
Mm, vi körde kvadde och tvåmålsspel. Men å andra sidan var ju 60 matcher om året. 65 kanske. Men det är klart att det har hänt mycket där.
Mm. Ja, det tänkte jag också på, att så här, när man kommer upp på den nivån i Europa, krävs det att spelarna liksom har en fysik som är liksom extrem, som är på en annan nivå än i allsvenskan? Att man klarar 60 matcher, det är liksom, det handlar om DNA snarare.
Nej, det tror jag inte. Just fysiken är väl en av de saker som det faktiskt går att träna på ganska enkla sätt. Så att, det tror jag inte, det är nog snarare i huvudet. Mm. Det är väl det som skiljer dem. Bästa är ute i Europa jämfört med de vi har i Sverige som är ganska duktiga också. Mm.
Men det här som du var inne på förra gången du var här och som du har sagt innan också, där men jag är rätt begränsad fotbollsspelare och du vet, jag var ju så och så, men jag var framförallt inte, det är en massa saker. Men du har liksom ändå nästan exceptionella framgångar som fotbollsspelare. Är det bara så här skön halvgöteborgsk blygsamhet, eller vad var det du hade som ändå gjorde att du har lyckats i alla de här länderna, i alla de här ligorna och tagit brons i VM? Liksom? Det kan ju inte bara vara att du var halvbra. Liksom.
Nej, men jag har aldrig sagt att du var halvbra. Det handlar inte om det. Jag var halvbra på ganska många saker. Jag var väldigt bra på en del andra.
Och vad var du väldigt bra på då?
Jag var fysiskt väldigt bra. Tycker att jag hade en bra spelförståelse. Och då pratar jag inte om att stå och sprida bollar hit och dit med crossbollar liksom, utan en defensiv spelförståelse, bra på att läsa spelet. Ja. Och framförallt så var jag bra på att veta vad jag var bra på och vad jag var dålig på, och sätta mig i situationer som gjorde att jag kunde utnyttja mina styrkor och liksom dölja mina svagheter från en ung ålder. En bra analytisk förmåga, det har jag aldrig sagt något annat. Okay. Sen att jag inte kunde stå och göra 300 på foten och lägga en crossboll på 80 meter, det är en annan sak.
Mm. Men för du är liksom försvarsspelare för fan i ett Serie A-lag på 90-talet på den övre halvan i då världens bästa liga, försvarsmässigt också. Mm. Då är man en ganska bra försvarsspelare, fattar du vad jag säger?
Ja, men det har jag inte sagt. Nej. Men en begränsad fotbollsspelare var. Men jag var bra på att dölja mina begränsningar.
Ah, okay.
Mm. Inget mer, Billo? Vi hade det här snacket förra gången också.
Jag vet, men jag börjar bli gammal så jag behöver höra det.
Nej, det är bra.
Jag behöver höra det från Joakim Björk med ett års mellanrum, måste jag höra det.
Välkommen tillbaka 2020.
Ja, exakt.
För att påminna Birro.
Ja, och mitt annat. Hur kändes det här då?
Nej, det var kul som vanligt.
Ja, bra.
Det är kul att sitta här och tjata lite.
Ja, bra.
Det är samma, verkligen. Ja, fantastiskt roligt.
Ja. Varmt tack för att du kom hit. Varmt lycka till fortsättningen med livet, kärleken och böckerna och allt det där också. Och så för fan, släng inte böcker mer. Nej, om det men, går, om det går.
Nästa gång ska man flytta ännu mindre, för då har ju ungarna flugit ut. Hur gör man då?
Ja, ring mig så kommer jag hämta dem. Ja,
det blir ju ett bibliotek.
Jag lagar dem.
Ja, men det har jag haft. Det har jag haft. Och jag har inte nu. Det var ju stora problemet.
Ja, men då blir det ett bibliotek sen då.
Det får bli det. Det får bli det.
Tack för att du kom hit.
Tack själv, kul att vara.
Ja, underbart.
Ciao.
Vi hörs nästa gång i ett nytt avsnitt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.